Men nu är vi alltså igång med säsong 2 och en stor del till att jag har bjudit hit är för att jag vill få en inblick i föräldraskapslivet. För jag ska ju bli pappa.
Jättekul och grattis igen.
Tack så mycket. Mm. Det här är ett avsnitt som jag ser fram emot väldigt mycket. Vi har ju träffats förut på en brunch bland annat. Mm. Där vi råkade hamna bredvid varandra på den här brunchen. Mm. Och vi satt och pratade. Alltså det var nog flera timmar.
Ja, det var jättetrevligt.
Jag tror inte jag pratade med någon annan människa på den brunchen. Vi bara fastnade i ett samtal.
Mm. Ja, men det är härligt när det händer. När man bara känner så här att men man blir genuint intresserad av, liksom, av varandra och vad den andra har gjort och sådär. Det är ju spännande.
Mm. Ja, och du driver ju dels en podcast som heter Mammasanningar med Karin da Silva. Du har även ett Instagram-konto som heter Fixa själv. Stämmer det?
Ja, det stämmer.
Kan du inte berätta lite om det också?
Ja, det är ju ett fix och tips och hackskonto brukar jag säga. Alltså hela bakgrunden är att jag tror att jag i grund och botten är en ganska så här, jag ska inte säga lat person för jag är otroligt målmedveten, men jag är ganska bekväm. Jag vill gärna ha smarta lösningar på allting. Så när jag definierar ett problem så vill jag gärna också tänka hur kan man göra det här på ett enklare sätt eller roligare sätt. Det behöver inte alltid gå snabbare, men någonting liksom så här, lite smartare. Så att, och det började med att jag har alltid hållit på att fixa och pyssla och laga mat och baka och så här, ganska mycket med barnen. Det har liksom varit en av de grejerna som vi gjort tillsammans. Och så kände jag att ja, men det här vill jag på något sätt, jag har jobbat inom så här media och content hela mitt liv. Och så tänkte jag att det här borde jag kunna ta vidare och göra liksom innehåll. Jag har alltid gjort innehåll åt kunder. Nu vill jag göra innehåll åt mig själv. Bara för att det är kul. Inte för att liksom någon kund beställer det. Liksom. Så att, då var min tanke först att jag skulle börja blogga. Och så kändes det så här, nej men då är jag sist på bollen. Mm. Liksom, alla andra börjar blogga liksom 10 år tidigare. Men då hade det precis blivit väldigt så här populärt med såna här tutorialfilmer.
Vilket år var det här?
Det är 3 år sedan nu, 2016. På Facebook. Då hade alla de här Tasty och Nifty och Crafty.
Ja,
och
älskar dem.
Ja, men
jag följer bara sådana.
Ja, jag älskar också det. Alltså man bara så här snabbt får så här, här är ett problem, här är en lösning. Och allting går så här på 7 sekunder. Liksom.
Ja, alltså perfekt när man har kort attention span.
Ja, men det är väl det.
Morotskaka blir till på 10 sekunder.
Och så tror man att det går så snabbt. Och sen står man där i köket själv och så bara, fasiken också. Hur kunde jag gå på den här lätta? Allt ser så himla enkelt ut. Nej, men då kände jag så här, eftersom jag jobbat med media, jag har liksom gjort en hel del tv, redigerat och sådär, så kände jag så här, det här kan vara liksom det formatet som jag vill utvecklas inom. Så att då blev det det. Så att jag började göra så här tutorialfilmer och gjorde allting själv. Och jag hade ju så här heltidsjobb samtidigt. Så jag stod ju så här på helger och på kvällar. Och barnen ville ju ofta vara med när vi gjorde pyssel och bakade. De ville provsmaka och så här. Så det passade ganska bra. Så det var så det började. Och jag kommer ihåg min första sån här grej som jag gjorde var så här lakris och hallonpannacotta.
Oh, det lät gott.
Ja, det är bra. Av bara 2 ingredienser. För det är en av grejerna som jag alltid har kört väldigt mycket. Att det ska gå snabbt och att det ska vara 2 ingredienser.
Vänta, 2 ingredienser?
Ja.
Berätta, vad...
Då är det just hallonlakritsskallar. Ja. Det är såna godisar.
Ja.
Och grädde.
Alltså, ja.
Det är det enda
som du vet, saker som innehåller 2 ingredienser, det är en av mina största fascinationer.
Ja, men eller hur?
När jag insåg att pajskal är bara 2 ingredienser.
Du bara gjorde paj hela tiden.
Alltså på riktigt, jag gjorde paj i flera veckor. Alla sorters pajer. Saffranspaj, tacopaj. Alltså jag har gjort det allt.
Ja, men det, men jag är lite likadan. Då blir man liksom, man nördar in på det och tycker så här, nu ska man hitta på. Och just det här att komma på nya olika smaker och nya liksom sådär. Och då gjorde jag den, men då hade jag ingen egen kanal. Så jag postade bara den på min Facebook.
Mm.
Alltså min privata Facebook. Och... men den gick väldigt, väldigt bra och jag insåg så här att okej, vad hade jag, 600 vänner eller någonting, delade den så att den fick ändå ganska så här många visningar och bra spridning. Så då kände jag att men shit, jag ska starta ett konto för det här och liksom, jag vet inte om tanken då var att jag skulle jobba med det, men jag är väldigt mycket så att när jag väl kör på någonting då kör jag ordentligt, så att det gick ganska snabbt. Och följarna, det är ganska snabbt att få många följare. Och sen så fick jag min första samarbetspartner, Fatser. Mm. Som gick in. Så jag gjorde efter ett halvår så gjorde jag så här samarbeten och gjorde med deras Marianne och Geisha choklad.
Wow. Var
det
de som hörde av sig till dig då?
Nej, det var jag som hörde av mig till dem.
Det var du som hörde av dig också, okej.
Okay.
Hur många följare hade du då?
Vad kan jag haft på Facebook? 20 000 kanske?
20 000 följare.
Ja, någonting sånt. Mm.
Och då kontaktade du liksom, och då fick du betalt också.
Ja.
Så att det var ett riktigt samarbete.
Det var ett riktigt, det var inte jättemycket pengar, men det var ändå liksom så här, där och då kändes det ändå, då insåg jag, det var en viktig liksom så här symbol.
En viktig milstolpe.
Ja, faktiskt, precis det. För då insåg jag så här, men okej, det här är någonting som jag skulle kunna liksom längre fram försörja mig på.
Men, och du hade inte sagt upp det eller någonting från jobbet då, utan
nej,
du jobbade fortfarande
jag
på ditt heltidsjobb.
Ja.
Och den här kanalen, för då hade du ändå startat en kanal då som hette Fixa själv på Facebook.
Ja.
Eller?
Ja. Facebook, och så hade jag en sajt.
Så en sajt också.
Webbsidan. Men Instagram började med lite senare. Det var ju inte lika stort då. Då var det ju Facebook man skulle vara på, för det var ju där som också, eftersom man kan dela på ett annat sätt, så blir det, har det en större chans att bli viralt.
Det är det.
Men nu så är ju Facebook inte alls lika stort som det var då. Jag har ju flera filmer som har, och för att vara svenska liksom filmer, de har ju 1,5-2 miljoner visningar. Och det är ju väldigt stort alltså, liksom, för att vara svenska filmer så på Facebook.
Det är stort, ja.
Ja, så det är,
vet du, det finns ett YouTube-klipp på mig som har 8 miljoner visningar.
Va? Vad gjorde du då?
Det var när jag var med i Bachelor.
Är det sant?
Så finns det ett kort klipp, det är typ en minut, när jag kysser en tjej.
Det måste jag kolla in.
Och alltså, jag säger något så här, det är riktigt cheesy. Det är översatt också, tror jag, med engelska subtitles. Men jag säger något så här, jag vet att du inte kysser på första dejten, men jag vill så gärna kyssa dig.
Och sen... Jesus, så de har kört det i alla länder, så här, svenska hunken eller någonting?
Ja, jag vet inte, men den har jättemycket views, just i andra länder, i så här Indien och alla möjliga länder. Så jag tänker så att den typ finns ute på så här forum, så här, how to kiss a beautiful girl.
Det är ditt område som du kan ha hacks inom.
Ja.
Oh,
okej, men berätta sen hur du fortsatte efter Fatser. När det hade gått ett halvår, du hade ungefär 20 000 följare. Hur fortsatte det sen?
Nej, men sen startade jag min Instagram också, men det gick mycket trögare. Så det var ändå fokus liksom på Facebook. Och jag fick väl några fler sponsorer, tror jag. Och jag jobbade halvtid, jag gick ner till halvtid. För jag kände ändå så här, och det var ju inte för att inkomsten var särskilt bra, utan det var mer så här, jag hinner inte, jag orkar inte. Jag
men du
slut,
kände
liksom
att det finns potential här.
Ja,
det tycker jag är så viktigt och modigt och bra steg att ta. När man känner, man har startat upp någonting och känner att, men här, vänta, det finns potential här. Jag drar inte in tillräckligt med pengar än, men jag vågar gå ner på halvtid för att satsa.
Och det är som du säger, det är så skön känsla själv att känna det, och att men ibland måste man våga också. Om man ändå har den, och jag vet inte, jag har nog aldrig varit så jätterädd av mig. Man får ju inte vara dumdristig och bara hoppa av liksom. Men samtidigt så känner jag att just att få ett fast jobb, det får man ju liksom. Eller det känner jag i alla fall. Och då kan det ju ta lite tid om det är så att man vill ha något särskilt eller så. Men det löser ju sig på något sätt. Men om man inte chansar så då går det ju inte. Då kommer man ju ingen vart.
Mm. Ja, men precis. Och nu, och du har ändå, vi ser två barn samtidigt som du gör det här. Men du känner också att du kan involvera barnen en del i din nya business.
Ja, men det kan jag. De är med ganska mycket. Sen så är det ju annorlunda. Nu är detta 3 år sedan, och då var de ju med och ville baka och liksom så här. Min yngste Knut, han vill ju fortfarande vara med. Men Elmer som är 12 år nu, han är ju med så här. Nej, han vill inte vara med. Om det inte är något riktigt coolt.
Ja, det är klart.
Då vill han vara med.
Han blir 12 bast, liksom.
Han bara, kan du inte jobba med Apple? Jag bara, kontakta dem så blir det bra.
Okej, jag vill höra mer. Jag tycker sånt här är jätteintressant. Så du går ner på halvtid. Och fortsättning.
Ja, men då kör jag både Facebook och Instagram. Men jag skulle säga att den stora brytpunkten kom nog ändå när jag sen för, vad blir det, 2 år sedan nu, startade Mammasändningar, som är mitt andra konto. Som verkligen från början var mer, jag hade inga tankar på att det skulle bli något stort. Utan det var mer för att jag själv kände att jag var så jäkla trött på, jag tycker att mammalivet kan vara väldigt tillrättalagt och väldigt mycket pekpinnar, och jag tyckte att, och framförallt Instagram var så himla fint, det var ju bara barn med matchade kläder och liksom fina filter och stileben och så, jag bara kände så här, det kanske var för att jag höll på att baka och grejer, för så var det ju verkligen inte hemma hos mig, det var bara kaos överallt. Och så hade jag fått några kängor från folk i min närhet, alltså egentligen kanske inte något jätteallvarligt, men jag kände ändå så här att man är så utsatt som mamma, eller som förälder överhuvudtaget, men jag tror kanske mammorna råkar liksom extra illa ut. Och så kände jag att jag själv behövde mer så här pepp i vardagen, så då startade jag Mammasanningar, och det var så här, jag började egentligen lägga ut lite så här roliga citat på Fixa själv. Och fick så himla bra feedback på det. Det var verkligen så här, de gick så här 3 gånger så bra som en andra inlägg. Fast jag hade ju ingenting med fixa grejer att göra. Så jag insåg så här, det är samma målgrupp men det är ett annat innehåll. Jag måste starta en till kanal. Men jag gör det vid sidan om bara för att det är kul liksom. Så att då liksom la jag upp och Fixa själv och sa att nu har jag startat ett nytt konto, Mammasanningar, för er som bara vill liksom se mammalivet som det är och är trött på pekpinnar och mer vill kunna skoja om saker och ting. Och så började folk komma från Fixa själv då, eftersom jag puffar för det där.
Mm.
Och sen så växte det väldigt, väldigt snabbt. På typ 3 månader, nej kanske ett halvår, så hade det gått om Fixa själv i, wow, i liksom följare. Så, och nu har jag 150 000 följare.
Ja, så är det. Det är helt otroligt.
Ja, det är jätte... Ja, för mig är det ju så här bara, shit, hur gick det här till?
Ja. Växer det fortfarande? Eller hur,
ja, men det växer.
Hur många mammor finns det i Sverige?
Ja, men alltså, lite du, så tänker jag också.
Du är ju på toppar snart, ja, på liksom.
Ja, men nästan lite så. Sen så tror jag ju så här, jag har insett också att det är en hel del pappor. Ja. Och mor- och farföräldrar. Och även en del barn som brukar skriva till mig. Så här, åh, jag är bara 12 år, men jag tycker ditt konto är jätteroligt.
Ja.
Så det är kul, för att ibland har jag ändå tänkt så här liksom att, för visst, jag skojar ju om liksom, jag skojar om hur det är att ha barn, och jag driver lite med oss mammor och sådär, men jag har tänkt lite så här, men barn kanske tycker att, eller jag vet inte, jag har nog inte tänkt att det är så här är roligt för barn, men det är lite äldre till. Barn kanske.
Alltså, kommer du på alla, för jag följer ju dig, jag har gjort det sen vi åt brunch där. Jag vet inte hur länge sen det är. Hur länge har jag följt den? Är det ett år? Halvår?
Våras,
just det. Ett halvår. Och du skriver ju så sjukt roliga saker som du postar. Men kommer du på allt det här själv? Liksom?
Nej, inte allt kommer jag inte på själv. Jag får ju väldigt mycket så här influenser från andra konton.
Just
men jag
det.
Försöker ändå att liksom göra min grej av det.
Mm.
Som jag gjorde något inlägg nu när jag stod så här i duschen och åt choklad.
Mm.
Så var det så här clean eating.
Ja, just det, jag såg det. Ja.
Och då jag hade sett någon post som var någon sån grej liksom, men det var bara någon som hade skrivit någonting, tror jag. Men då tog jag vidare, hur kan jag göra det på mitt sätt?
Mm.
Så det är inte så att jag är någon sån här komisk guru, eller vad man ska säga, som bara kommer på allt själv.
Fast det tror jag, ingen komiker kommer på allt material själv.
Nej, men
de får
ju
alltid
så.
Influenser ja. Från olika saker, och sen twitchar, alltså tweakar om det så att det ska bli deras
ja.
Grej. Det är så det fungerar.
Ja, men det är ju skönt att höra, för ibland kan jag känna så här, men tar jag för mycket från andra, men jag försöker inte liksom så här, ta saker rakt av, men göra min grej av det liksom.
Mm, mm. Jag blir så fascinerad hur du bara kan leverera dag ut och dag in hela tiden. Jag tycker det är skithäftigt.
Tack så mycket.
Alltså det märks ju verkligen att du har jobbat med content. Innan.
Ja, men det kanske det gör. Och det vore ju nästan tråkigt om, eftersom det är ju liksom så här hela mitt yrkesliv. Först jobbar jag med tv och sen med PR, och sen så har jag jobbat liksom på en av Nordens största content marketingbyråer och gjort den här typen av innehåll liksom för kunders räkning. Så det är klart att lite, jag tänker ju inte på det själv, men det är klart att jag har ju med mig från det också.
Det tror jag är en sån otroligt bra bakgrund. Alltså om någon funderar på så här, vad ska jag plugga eller vad ska jag lära mig som jag får stor användning för? Mm. Alltså content, marketing, PR, hela den grejen.
Då kan absolut. Man så här,
alltså man kan starta upp vad som helst man kommer på. Ja. Då vet man säkert att jag kommer kunna liksom få ut det här.
Ja. Jag håller helt med. Det och sälj skulle jag säga är de två liksom grundstenarna. Och när man tänker sälj, jag tycker det är lite intressant med sälj, för att jag säljer ju de flesta grejerna eller samarbeten som jag gör säljer jag själv. Nu när jag har ändå så pass många följare så får jag ganska mycket förfrågningar. Men innan dess, då var det verkligen bara jag som hittade roliga grejer själv och ringde upp och bara, det här skulle jag vilja göra, jag har en idé och liksom sådär.
Fan vad häftigt. Alltså det är så här, det där, jag har en bakgrund som säljare ändå.
Ja, alltså, du har det?
Ja, jag har jobbat som säljare. Men från att jag var typ 19 tills jag startade mitt första företag vid 22.
Ja, så ja det är många duktiga entreprenörer som har den bakgrunden.
Ja, men jag tror att det är viktigt. Ja. Men på något sätt, nu var det så, jag startade mitt första företag där vid 22-23. Nu var det ändå över 10 år sedan. Och på något sätt har jag liksom tappat säljet mer och mer, känner jag. Jag var mycket mer hungrigare på sälj i början.
Ja.
Men nu börjar jag istället rikta om så mycket till mer till content och liksom marknadsföring och mer den biten. Men jag känner att jag halkar efter nu i säljet.
Men tror du inte så här att när du har någonting som du själv känner så här, det här brinner jag för, det här vill jag få ut, det här tycker jag är skitbra.
Mm.
Tror du inte då att liksom säljet kommer lite på köpet?
Ja, kanske. Men jag tror ändå så här att man måste kunna motivera sig själv ganska hårt till att förut har jag ju haft pengar mer som drivkraft, men vilket inte är samma drivkraft längre, utan nu är det mer skapandet som är drivkraften. Och då har det mer varit så här, typ som den här podden, jag tjänar inga pengar på den, utan jag gör det bara för att jag tycker det är kul. Samtidigt så alltså är det så här, fan, jag borde ju tjäna pengar på den för att jag lägger ner ganska mycket tid.
Ja.
Och skulle jag bara göra några samtal, dra några mejl, så skulle jag även kunna tjäna pengar och ha kul.
Ja, jag fattar vad du menar.
Och det skulle bli så mycket bättre.
Ja. Men vad är det som hindrar det då?
Ja, det är det jag sitter och frågar mig själv också nu. Men jag blir inspirerad av att höra dig när jag känner så här, men fan, jag kanske också bara borde, men om jag sätter mig imorgon och drar några samtal och några mejl.
Ja, för det tror jag verkligen, just det här att hitta. Jag tycker ju personligen att det är mycket lättare när det är väldigt tydligt vem som är liksom, kunden eller vem man vill jobba med. Och för mig har det varit så, jag kan ta ett exempel, att jag stod hemma i köket och höll på att baka med barnen och bara insåg så här, du vet, höll på med så här chokladbollar och kladdkaka, och jag bara, men det här måste man kunna göra enklare. Jag håller på med så här 9 ingredienser, det här måste man kunna göra med många färre ingredienser. Så jag började testa att baka med O'boy. Och insåg att O'boy ersätter ju kakao och socker och vaniljsocker.
Mm.
Och helt plötsligt så är det mycket, mycket enklare att baka. Så började jag testa olika av de här vanliga liksom, recepten. Just de här chokladbollar, kladdkaka, gjorde några bullar med så här färdig smördeg och lite sådär. Och insåg att det blir jättegott.
Mm.
Och då tyckte jag så här, men då har jag ju verkligen ett koncept. Det passar för mitt format, så här tutorialformat. Och så tänkte jag också, för jag har jobbat lite med Arla innan. Och jag vet att mjölkdrickandet går ner. Och då borde ju liksom O'boy-drickandet också gå ner. Och jag vet ju själv hur jag som mamma tänker att när jag var liten, jag tror att jag varje dag när jag kom hem från skolan så här, drack O'boy och limpmacka liksom. Det skulle ju inte mina barn få göra. Så att det måste ju så här gå ner, var ju min slutsats liksom. Och så tänkte jag, men då borde de vara intresserade av ett nytt användningsområde eller ett liksom adderat användningsområde för O'boyen. Så att jag bara ringde dem, och jag har ändå jobbat på contentbyrå innan och aldrig fått till så här direktmöte med kund på det sättet. Och jag fick ju träffa, hon bara, men kan vi ses imorgon?
Alltså det är så genialt.
Ja, men eller hur, så himla, jag blir så här själv nu när jag tänker på det, så bara shit, att jag vågade. Men det var ju bara för så här, jag tyckte själv att det var så bra, så att jag bara, men det är klart att det måste jag vilja göra.
Men hela den tanken att du bara tänker, fan, de måste vara desperata nu hugger jag dem.
Ja, men det är ju faktiskt när jag tänker på det, och nu har jag ju så här, och den kampanjen blev jättestor, de gjorde broschyrer, var överallt i alla affären, nu har den blivit i en nordisk kampanj och vi har vunnit priser.
Du skojar. Och du var liksom jättekul. Startade det där. Ja. Alltså det är så häftigt.
Ja, men det är roligt. Det är faktiskt, jag tycker att det är lätt att man bara så här, man är hungrig och går vidare istället för att reflektera och bara, men shit, det var bra gjort.
Mm. Du säljer ju också, vad säger man, merchandise.
Mm.
Eller hur?
Ja, men det gör jag. Ja.
Berätta om hela den businessen då. Nu är vi inne på mycket business.
Ja, nu är det mycket business. Också, ja. Men även där var det så här att det var faktiskt, drivkraften var ju inte pengar.
Nej.
Utan det var ju mer så här, men jag ville ha budskap som jag kunde förmedla på ett enkelt sätt. Och då tycker jag så här att istället för att bara så här skriva ut i text, att det är ganska smart att ha liksom prylar, muggar och t-shirtar och sånt där. Så det var så det började. Jag tog in väldigt, alltså så här, jag har ju köpt allting i tillverket i Sverige, så det är inga så här massimporter från Kina med höga marginaler eller så. Så jag kan inte säga att jag tjänar jättemycket pengar på det. Men utan det var mer för att jag tyckte att det var så här också ett bra sätt att marknadsföra. Så att det var mer den delen i det hela. Och sen så här, sen känner jag att jag har lärt mig ganska mycket om e-handel på köpet och är ju supersugen nu på att hitta någon riktigt bra smart produkt mot mammor liksom, eller så här för barn. De produkter jag har tagit in hittills har ju varit liksom roliga saker för mammor, mer så här nice to have, inget så här need to have.
Just det.
Men man skulle vilja hitta någonting som är så här bara shit, det här vill man verkligen ha. För jag vet hur när man väl får barn så blir man ju otroligt så här, är det någonting man vill ha, då köper man ju det liksom.
Mm.
Så det vore kul att hitta någon sån produkt och gärna någon som verkligen hjälper på riktigt, inte någon sån här gullig grej utan någonting som hjälper mot ja, men framförallt sömn och mat och ja, men säkerhet liksom.
Mm. Alltså, nu, när jag kommer få barn nästa år, jag är ju väldigt entreprenörig av mig. Ja. Det sprutar ut idéer i huvudet hela tiden.
Då vet
tiden.
Du vem du ska ringa.
Exakt, alltså, det kommer poppa upp så mycket
grejer. Ja, vad bra, jättekul.
Då kontaktar jag dig, så kör vi.
Ja, det är skitkul.
Ja.
Nej, men det är verkligen, för det är ju både du och Ellen. Det är ju, känns ju som att ni båda två ändå så här, är nytänkande och testar saker och liksom
Visst.
Så.
Ja. Vi kan sitta hemma och bara liksom komma på idéer. Alltså hela kvällar ibland. Det är skitroligt.
Shit.
Den spårar alltid. Liksom. Vi liksom hamnar på Mars till slut med våra idéer.
Fast jag tror att man måste det göra det också.
Ja, men visst. Hamna där och sen backa och så se backa. Vad det är möjligt. Och så,
För det är så lätt att ifrågasätta. Bara, varför kommer man inte på den här fantastiska idén? Men det är kanske inte den man ska... alltså sträva efter, absolut, men man kanske ska köra grejer under tiden för att så här, man lär ju sig hela tiden nya saker och kommer på vad som funkar och inte funkar och sådär.
Mm. Exakt.
Men vad ser du, nu jag blir så här nyfiken hur du ser framför dig liksom, får jag fråga dig en fråga?
Ja, kör.
Ja? Mm. Hur du ser framför dig föräldraskapet, ni har ju inget med hacks och så att göra, men hur ser du det framför dig?
Alltså Nej, om jag bara känner föräldraskapet och liksom blundar och ser det framför mig. Alltså jag ser trygghet och kärlek.
Mm.
Det är det jag liksom känner och ser. Jag känner på något sätt som att det här, det är också spänning också, måste jag säga. Men alltså egentligen så här, alla typ så här behoven som man har, så här, trygghet, men också variation, kärlek, men också att liksom få känna sig betydelsefull, utveckling. Och också liksom bara kunna ge, bidra. Så att det på något sätt känns det som att så här barn, jag har väl haft barn ganska länge ändå. Ja. För mig har det bara handlat om att vänta in, ja men dels rätt tjej och rätt tid.
Ja.
Liksom. Men det kändes så himla självklart.
Jag ryser. Ja, vad roligt.
Och Ellen är likadan, hon ser också fram emot det så himla mycket. Så vi har aldrig haft det så bra. Mm. I vårt förhållande som nu. När båda bara ser fram emot någonting så mycket. Så att jag tror att Ellen kommer bli världens bästa mamma.
Mm.
Och jag tror jag kommer bli en ganska bra pappa också.
Världens bästa, såklart.
Ja, såklart.
Mm.
Men sen, samtidigt så är det ju mycket... Så här, man undrar mycket så här, hur kommer liksom livet... förändras. Men jag tänker inte egentligen för mycket framåt vad som kommer hända, utan i mitt huvud så är det bara så här lite rosa moln.
Mm.
Men jag inser att det kommer inte bara vara rosa moln.
Nej.
Så att det kan nog vara bra ändå att få lite så här världsrealitet, man säger, av mammasanningar. Berätta sanningen för mannen i rosa moln här.
Sen kommer det efteråt bara, nej, vad är ett min på?
Exakt.
Nej, men det är precis det du säger. Det är ju så himla fantastiskt. Alltså det är ju någon sån här övergripande känsla såklart som inte ens går att förklara och som är på ett annat plan.
Mm.
Men min första tid som mamma var ganska tuff.
Mm.
Jag hade nog också de tankarna som du säger, men och som kvinna så har man ju så mycket hormoner också och det är så mycket som händer som man inte ens kan styra över. Men jag och mitt ex, jag tror att detta har med saker att göra. Vi är båda ensambarn.
Mm.
Ganska vana vid att bestämma själva och styra våra egna liv. Och, liksom så här. Och det funkar ju superbra när man är två liksom individer i en relation. Men när man sen får liksom en liten bebis som behöver en hela tiden och som behöver ha det på ett visst sätt och som man inte riktigt har... Ja, det är det. Nu kommer jag på det. Som man inte riktigt har koll på. Man kan ju aldrig ha kontroll över hur det ska vara. Och det tror jag var, det tyckte jag var jobbigt, att inte veta hur mycket man får sova på natten, inte veta Han gillar inte att äta och det blev en jättestress hos mig att inte liksom så här, får han i sig tillräckligt med mat, hur ska vi göra och liksom så här. Så jag tyckte att den biten var väldigt tuff.
Mm.
Och just att det ändras hela tiden också, att när man tycker så här, yes, apropå hacks liksom, jag som då ska komma på olika lösningar och så kommer jag på någonting och bara yes, nu har jag liksom knäckt det här. Mm. Och så bara går nästa dag så bara funkar inte det.
Ah.
För då har han ändrat sig eller liksom, han blir äldre och tiden går och sådär. Och det tyckte jag var frustrerande. Så jag tror att om jag mer hade varit så här att, jag tror en sak som hade hjälpt mig jättemycket, och jag förstår, jag tror inte man kan säga det till någon annan, utan det är någonting som man kanske måste bara lära sig med tiden. Men just att allt är en fas, allt går över.
Mm.
Hade jag fått in det mer, då tror jag att jag hade varit lugnare när det varit jobbigare perioder och också kunnat njuta mer av liksom, för han är bara 2 månader liksom nu.
Ja. Det där du sa där, alltså allt går över, det är en av så här, jag tror att det är buddhismens liksom största visdomsord, ja. Så här, this too shall pass.
Just det.
Så att,
men känner, lever ni mycket så, alltså är, för det känns som att du ändå är ganska mycket så här meditation här och nu, eller?
Ja, men jag mediterar varje dag, ja. Och på något sätt för, och det här, jag har varit väldigt, vad ska man säga, velat kontrollera mitt liv och hålla koll på saker, vad som sker. Alltså jag blev kallad liksom mannen med en plan av mina kompisar. För jag har alltid haft en plan framåt, liksom, struktur och hur det ska gå till och så här. Men jag ska nå dit och alltid mål. Och så jag har märkt att det kommer mycket svårigheter med det i en värld som är kaos. Mm. Att försöka liksom ha en plan hela tiden som konstant ändrar sig när världen liksom, den går inte som man vill.
Mm.
Det blir väldigt frustrerande.
Mm.
Så jag har bytt helt synsätt på, alltså, eller strategi kan man säga. Jag är mer så här, ha ingen plan.
Mm.
Bara förbered dig för att det kommer vara kaos och ta allting när det kommer med närvaro.
Jag tror att det är absolut bästa sättet om man klarar det när man får barn. Jag tror att det, då har man kommit långt.
Ja, och jag övar på det fortfarande varje dag, men jag blir bättre och bättre på det. Att så här, katastrof, tänk aldrig.
Mm.
Tänk inte så här, men tänk om det händer.
Mm.
Nej, alltså man har ingen aning. För att de sakerna som händer som man verkligen inte vill ska hända, de kommer man inte ens ha tänkt på.
Nej.
De värsta grejerna. Så det är ingen idé liksom, gå runt och katastroftänka. Utan bara vara mer så här, närvarande, vara mer i nuet. Ta alla problemen som när de kommer. Det blir mycket spännande också. Det blir mer utmanande.
Och då tror jag verkligen så här att en bebis kan ju vara värsta läromästaren.
Ja, oh, alltså jag tror det.
Ja. Om man försöker se det så. Jag önskar ibland kunna så här spola tillbaka tiden och bara så här, och det som jag ändå inser, de här grejerna som jag inser nu, försöka applicera det på den tiden. För jag tror att då hade jag tagit det på ett annat sätt och varit mycket lugnare.
Mm. Men jag vet så här, Ellen har ju haft väldigt mycket hormoner.
Mm.
Och då svänger humöret hur som helst.
Mm.
Det kan vara så här, har jag lämnat kvar lite diss? Eller så här, någonting som inte passar in i hennes hormonvärld just nu. Det har ju varit en jättebra övning också.
Mm.
Där jag verkligen har fått ställt mig, alltså ställts på min spets. För att jag kan vara ganska, ska man säga, båda vi är liksom också store syskon och kan vara ganska mycket att man vill bestämma det igen.
Mm.
Men där har jag också liksom verkligen lärt mig att så här, vad fan, Ellen är gravid, hon går först.
Ja.
Det spelar ingen roll.
Ja,
så här, behöver hon äta så ska hon få äta.
Ja. Så här, ja, men det är bra att du ändå liksom så här, ja, men dels att du förstår det, men också ett bra sätt att öva själv.
Ja, men exakt. Och bara inse, alltså egentligen släppa sitt ego, backa och bara förstå att så här, vänta, det är ett barn som ska till världen. Ellen gör ett jättejobb just nu. Hon mår illa varje morgon. Mm. Jag ska göra allt jag kan för att hjälpa och stötta henne. Mm. Hon får bli hur arg hon vill. Och när jag så här, i början, om jag mötte hennes ilska med liksom irritation eller någonting, då bara förvärrades allting och blev, alltså, eskalerade. Nu istället så här, låt henne vara arg, gå fram och bara så här, jag försöker inte lösa något, jag går fram och bara kramar om henne och bara, fan, jag förstår.
Ja.
Jag behöver inte ens säga jag förstår, jag bara går fram och kramar om henne och så bara vuff, försvinner hela hennes ilska och allting är bra direkt. Då kan vi lösa problem på 5 sekunder.
Men det vet jag, för det pratade du när vi hade, och var på den här brunchen och träffades, då vet jag att du pratade du om just det här att Ni jobbade mycket just det här med liksom hur ni ska hantera, att ni ska prata med varandra och liksom ta upp saker och så här. Kommer du ihåg att du sa det till mig?
Nej, jag kommer inte ihåg det. Nej.
Men jag vet inte om det var någonting hade med just konflikthantering, och ni höll på att läsa någon bok, tror jag.
Mm, eller? Ja, det kanske vi gjorde. Ja, men vi hade nog kanske läst någon bok. Om det var, vad heter nu den? Hemligheten kanske. Av
ja, Olofsson. Ja, ja, det tror jag att det var. Ja.
Som handlar om anknytningsteorier.
Ja.
Den är jättebra, den kan jag rekommendera.
Den
alla.
Rekommenderar min terapeut mig nu.
Ja, gjorde
ja. Men vänta, vem är det som har skrivit den?
Jag tror han heter Dan Olofsson, kan det vara, eller inte, jag är inte helt säker på vad han heter, men det är alltså inte The Secret, den amerikanska, utan den här heter Hemligheten.
Just det.
Och det är en, jag tror att det är en parterapeut som han har träffat hur många par som helst under typ 30 eller 40 år eller sånt där. Och beskriver egentligen anknytningsteorier, och på samma sätt som man knöt an till sina föräldrar när man var barn, på samma sätt kan man knyta an till sin partner. Mm. Så om man var otrygg, ambivalent eller vad heter det andra, eller undvikande, då kan man bli det mot sin partner också.
Mm.
Och både jag och Ellen är otrygga i vår liksom uppväxt i grund och botten. Mm. Och det gör så att man kan få liksom stöta på problem i förhållanden.
Mm.
Men det, vilket går att lösa, man kan bli trygg. Och efter jag läste den, det var ändå 1,5 år sedan jag läste den och jobbat mycket med mig själv sedan dess, och jag känner att jag har kommit till en plats där jag är trygg nu. Och det är en otrolig känsla inombords att känna trygghet i relationer till andra människor.
Ja, men den ska jag absolut, nu har det kommit till mig 2 gånger, den ska jag absolut läsa. Och just känna det också, att, för det är ju lätt om man själv har en otrygghet i sig, att man tänker att nej, men det är så det är. Det är sån jag är.
Ja.
Men att man verkligen så här, det går att förändra och man kan komma till en annan plats. Det är fantastiskt.
Exakt. Och sen tror inte jag alla är medvetna om att man är otrygg eller att man har en otrygg anknytning.
Nej, men det tror inte jag heller.
Nej, för att det är första steget, att bara bli medveten.
Ja.
Och han tar upp jättemånga olika exempel på vad en otrygg anknytning innebär.
Mm.
Och då kan så här poletten trilla ner och man bara okej, fan, jag är nog kanske lite otrygg.
Mm.
Och det går att lösa.
Ja.
Det krävs alltså en del jobb och tid, men den tycker jag verkligen du ska läsa.
Ja, men
jag tycker man ska läsa den även om man är en trygg person.
Mm.
Så man måste ta det rätt också. Så här, alla kanske är trygga, liksom, utan det handlar om trygg och otrygg anknytning.
Mm.
Det handlar inte om man är trygg som person, utan det är lite djupare än så, eller lite mer komplext än så. Men oavsett om man har en trygg anknytning, så tycker jag man ska läsa den här boken för att få förståelse för andra. Kanske sin partner. Eller så. Och så här, jag tror mycket på det här också, att så här, extreme ownership, att ta ansvar själv.
Mm.
Så här, om någonting går åt helvete, fan, bara ta ansvar själv.
Mm.
Och bara se vad, så här, om jag har en anställd som fuckar upp det, jag kan inte ens skylla på den längre. Jag blir så här, nej, men det är fan jag som har anställt den här personen. Jag borde ha utbildat den bättre. Jag borde ha lärt den. Jag kan inte liksom skylla någonting, utan jag tar allt ansvar själv.
Men blir det bättre? Alltså jag tänker så här, det måste ju ändå kunna vara någon annans. Om någon annan verkligen gör fel, då måste det väl kunna vara den
som gör
fel liksom.
Ja, men ta vem gör fel, om vi tar ett exempel. Vi
testar. Ja, men ett exempel, precis det du sa. Liksom. En anställd som gör fel och som bara så här, skiter i en uppgift som den skulle få. Och liksom en bra person som du har anställt, men bara som så här, slarvar eller struntar i någonting.
Ja, alltså har jag gett så otroligt tydliga instruktioner i alla leder, och den har lärt sig vilka värderingar bolaget har, hur den ska göra om det krisar och alltihop. Ja, men, och personen ändå gör fel, ja, men då finns inget att göra.
Nej.
Då är det så här, okej, okay, men du, ja, jag vet inte om man kan sparka någon för det, men så här, men av min erfarenhet så är det, om man verkligen gräver i det, så ligger problemet hos faktiskt mig i det läget, för att jag har inte informerat helt vattentätt. Jag kommer ihåg, jag blev arg en gång på en anställd för att han ringde mig en lördag, för att han fick inte, jag har ett eventföretag också, med så här upplåsbara bollar, och han fick inte upp skruvkorken på den upplåsbara bollen.
Som man tar på sig och så.
Bumper balls.
Ja, okej.
Exakt. Så det var lite kallt ute, så han fick inte upp den här skruvkorken på bollarna. Så han ringer mig och bara, jag får inte upp korken. Och jag blir tokig och bara, men hur kan du ringa mig en lördag när jag är ledig för att du inte får upp en kork? Det är väl bara liksom så här, lös det. Men då känner jag så här efterhand, då tyckte jag att han var dum i huvudet som liksom inte fick upp den. Men där borde jag ha skrivit en instruktionsmanual. Så här, om du inte får upp den och det är kallt, ta de här handskarna som jag har köpt som du kan sätta på dig. Värm upp med en värmepistol och sen skruva av. Så jag hade inte lärt om det.
Nej, men jag förstår. Men jag tänker också att man kanske inte alltid kan vara så förutseende, men man kanske inte heller ska bli så jättearg.
Nej.
Lite så. Att, nej, så här, man kan inte lösa. Men jag tänker framför allt på sina egna känslor när man reagerar på någon annan person. Att man ändå så här får ta ansvar för sina egna känslor, inte gå runt och tycka liksom att alla andra gör fel. Utan så här, okej, nu ligger känslan hos mig. Det tycker jag, att när jag tänker så, då blir jag inte lika irriterad på folk.
Utan, berätta mer.
Nej, men jag tänker bara mer så här att låt säga att barnen gör fel eller så där, liksom att men det är svårt att förklara. Det är ju mer när man att det mesta ligger hos en själv helt enkelt. Att det är hur jag uppfattar saker och ting. Jag kan ju lite välja om jag ska explodera och bli jätteförbannad eller om jag bara så här, okej, du har fått det här nu, du har fått de här vantarna, nu tar jag bort dem. Ja, gjort det gjort. Mm. Alltså man kan ju välja lite, tycker jag, fast det kanske man inte kan. Blir man så här pangsnäppar liksom. Så jag antar att de personer som blir sådana, jag har aldrig varit det, så jag vet inte. De kanske känner själva sen, men jag kan inte välja, jag blir bara sån.
Ja.
Eller vad tror du?
Ja, nej, men jag har varit lite så förut att jag liksom haft lite svårt att hantera mina känslor ibland. Nej, men kunna typ blivit arg i trafiken och stått och gormat och skrikit. Mm. Alltså nu för tiden så här, vad som helst, alltså det kan komma ett flygplan och köra fram, alltså på mig i bilen om det skulle vara så. Nu är inte det så troligt.
Det här var ju lite obekvämt ändå.
så här, ingenting kan göra mig arg i trafiken nu. Nej. Vad som än händer. Om jag höll på att bli påkörd av en taxi idag när jag cyklade. Mm. Alltså jag får upp noll arg känsla i kroppen. Mm. Förut, jag hade cyklat i fatten när taxichauffören och sparkat på bilen. Alltså
jag var, fast då måste du, alltså på riktigt, du måste jobbat jättemycket med dig själv. Är det det här liksom meditationen och så, eller vad skulle du säga själv?
Ja, alltså bli medveten, förstå att det inte är rätt lösning att bli arg på taxibilen. Mm. Och händelser där jag bara fått reflekterat efteråt, bara hur kunde jag lösa det här på ett bättre sätt? Var det bästa verkligen att försöka starta ett bråk? Och så här, kommer fram till en slutsats att nej, alltså det är inte värt att bli arg.
Nej.
Att bli arg, de känslorna som kommer upp i kroppen, de är typ skadliga för en själv. Ja. Om man blir arg för ofta, för mycket. Det är bara inte värt det.
Nej, ja, men bra. Det är ju en väldigt så här, insikt liksom.
Ja, exakt. Sen ska jag säga så här, jag har inte varit så extrem. Det låter som att jag har gått runt och liksom varit arg på alla. Så är det inte. Det är liksom ändå sällan jag blev arg, men jag kände ändå att det var ett problem. För mig själv. Och mest för mig själv tror jag. Alltså, jag känner inte att jag har skadat någon i omgivningen.
Ja, men att skada sig själv, det är väl illa nog.
Ja, men precis. Mm. Det också. Nu vill jag fråga dig lite om barn här, mer vad man har. Jag tycker det var jättebra det där du sa, att det var svårt att planera att saker när man precis har kommit på ett hack, sen bara ändrar det sig.
Ja, är det något område som det är svårt med just hack, så är det ju föräldralivet. Utan då handlar det mer om hack, hur man själv ska hantera det. Och då är det väl det du var inne på, just att ta det som det är, acceptera att man inte har kontroll och försöka liksom leva i nuet.
Jag har en fråga. Så när jag har liksom upplevt saker, föräldraskap utifrån, och man ser många som pratar om sina barn eller lägger upp saker om sina barn på Instagram och sådär. Känns det lite som att det är en kapplöpning i vem som kan börja prata först, gå först och liksom hur duktig ens barn är?
Det har inte jag känt så mycket, men jag vet att många tycker det. Och att många tycker att det är jobbigt. Men det kanske är också om man känner att ens barn är lite sen. Alltså inom något område så är det ju nästan alltid så att barnet är lite senare än liksom medel, men sen har de ofta ganska stora spann. Så jag börjar gå, nu kan jag inte göra det utan till, men låt säga att det är så här 9 månader till 21 månader kanske, som ändå är normalt. Men att man ändå vill att det ska vara ganska tidigt. Men
Var du så här typ tävlingsinriktad i det? Så, mitt barn ska börja gå
nej,
fort som fan.
Faktiskt
nu ska jag...
inte, nej. Förutom kinesiskan.
Vad sa du?
Nej, men jag, just den grejen har jag inte varit tävlingsinriktad, för att jag har ändå känt så här att, att jag varit i liksom så här, ja, men i normalspannet. Däremot så har jag varit frustrerad när saker och ting inte har funkat, men det har jag ju med, inte för att tävla, men utan mer så här för att jag har velat att han ska äta mat till exempel liksom. Nej, men så det upplever jag inte. Känner du att du tror att du kommer bli sån?
Nej, alltså jag så här, hade frågat mig för 2 år sedan så, ja. Alltså så här, för 2-3 år sedan då hade jag varit så här, jag var mycket mer liksom tävlingsinriktad genom allt. Men jag tror att jag bara helt enkelt hade ett större ego eller liksom behov av att syna status, sådana grejer. Där det säkert, och jag är glad att jag inte fick barn då för 2-3 år sedan, för att jag tror att det hade smittat av sig mycket på att så här, nu jävlar, nu ska vi fan, nu ska bli nya Zlatan liksom.
Men det, precis, för det tror jag verkligen att ändå, det är nog väldigt vanligt och att många barn upplever det också. Och sen är det klart svårt för barn att sätta ord på det, den förälder man har och det liv man har, det vet man ju från sig själv, det är ju det som är det normala. Men jag kan ju tycka lite så här, jag vet inte, jag tycker det är hemskt om man som förälder liksom ska föra över sina egna så här, eller till korta kommanden, eller om man själv ville bli tennisproffs eller så här, så ska barnen bli det istället.
Exakt, exakt. Och det där tror jag verkligen så att jag kommer backa. Men barnet får jag vara det, så här, vill, om det blir en kille och han vill gå på ballett, då ska han få göra det.
Det är bra.
Lägga ner hur mycket tid han vill. Så här, men en grej, just det där med att föra vidare på sitt barn, en grej som jag kände att min pappa gjorde, förde vidare till mig, som egentligen alltså bara gjort skada. Den har säkert hjälpt mig i och för sig, mer än vad jag liksom tänker. Men det är rädslor.
Aha, på vilket sätt?
En grej som han har fått mig att bli rädd för, det är att få saker i ögonen.
Aha.
Så här, du vet, grenar i ögonen. Eller du vet, att bli blind. Han har alltid varit så här, om man går i skogen så akta sig inte få en gren i ögat, du vet, får du det. Och sen han så här, du vet,
vilket när konstig grej. Eller så här, har han kanske någon erfarenhet av det?
Ja, men jag har insett att bakgrunden av det beror på att han har varit orienterare hela sitt liv. Och där kan man få en gren i ögat och bli blind om det går, alltså så farligt det kan bli. Men han varnar mig så mycket. Han visar till och med liksom bilder på någon med porslinsöga och bara, så där går det, då får du ett porslinsöga.
Oj, det har jag gjort för mina barn.
Har du gjort det? Ja. Nej, men det...
Nej, men det var mer, men gud vad hemskt. Alltså, jag tror inte de bryr sig ett dugg om det. Men tror du inte att det är också så här, för jag vet ju att vissa saker som jag tänker på från min barndom, att det är lite vilken fas man är i själv. Och vissa saker som någon säger kan man bara säga, men det skiter väl jag i. Och andra saker fastnar om man själv är liksom på... kanske lite osäker under den perioden. Jag vet att mina barn har haft perioder där de, ingen av dem har varit så här maniskt rädd för någonting så här, under en lång tid, men däremot har de haft sina perioder, en krigsperiod, har väl de, när de har varit lite osäkra, kanske hört någonting om någon bomb eller någon har berättat något i skolan eller sådär. Och då har det varit så här liksom 2 veckor som de knappt kan sova för att de tror att nu kommer kriget. Och jag bara, men gud, var har de fått det ifrån? Och så är det 2 veckor och man hinner bli orolig som förälder. Bara, men shit, ska man ta dem till en psykolog eller vad ska man göra för att det inte ska bli en grej liksom? Och sen bara så är det helt borta. Så att jag vet inte vad som
men
är...
Men har du liksom hjälpt dem att få bort det då?
Nej, men jag har ju försökt att bara säga en sak som jag har tyckt varit viktigt. För att när jag var liten så... Min mamma var väldigt sjuk när jag var liten. Hon fick en hjärntumör när jag föddes. Och jag har aldrig haft någon närvarande pappa. Han flyttade tillbaka till Afrika och sådär. Och inga syskon. Så det var bara alltid jag och mamma. Och hon var sjuk. Så att jag var väldigt, väldigt rädd för att hon skulle dö under hela min uppväxt. Så att hela den grejen har ju påverkat mig jättemycket under hela mitt liv. Att jag har liksom varit orolig för henne. Och jag tror inte att hon förstod hur orolig jag var. Hon var med sig, ja, jag andas. För jag låg, jag kunde vakna så här 10 gånger per natt och bara, mamma andas du, mamma andas du. Så jag tror att jag alltid har försökt då, eftersom det är min rädsla, så har jag försökt att för mig har nästan det viktigaste i föräldraskapet varit att prata med barnen, förklara saker och ta deras känslor och rädslor på allvar. Ja. För att jag upplevde inte att, liksom, att mina rädslor togs på allvar.
Nej, men hon var inte kapabel.
Nej, hon var inte kapabel. Det var absolut, hon har älskat mig över allt annat. Hon har varit fantastisk. Men hon förstod inte bättre. Och vi har säkert, jag är helt övertygad om att mina barn kommer hitta något annat som jag inte har förstått bättre. Ja. Som de kommer säga så här, det ska jag bli bra på. För jag tror att det är evolutionen liksom.
Visst.
Eller hur?
Visst.
Så man, liksom, de kommer gå till psykolog för någonting annat.
Ja.
Men lite så, det är ju så här sorgligt, men också
men ändå
kan man
skönt
så här,
att veta.
Ja, att man ändå så här, man gör så gott man kan. Men just den grejen då med kriget så har jag ändå försökt att prata med dem. Sen vet inte jag om det är rätt eller fel, men det är nog det så jag har försökt att hantera det.
Mm. Ja, men det låter ju vettigt. Alltså, ja. Alltså egentligen bara vara liksom närvarande och känna efter hur barnen reagerar olika saker. Men ja, det där är en grej som jag faktiskt har tänkt på en del. Just det där med vad jag fick med mig från mina föräldrar. Och vad ska jag passa vidare? Min pappa är också, alltså, han är snål på ett komiskt sätt. Alltså, han har tagit det så långt.
Okay.
Så att det blir så här, man kan inte ens bli arg.
Ja, han bara, vet ju om det då. Eller liksom
han
så här.
Är fullt medveten. När jag var 12 år så fick jag en muttersats i julklapp. Som han skulle använda tills jag blev 18.
Jaha, men gud. Men sa du det då också att det var lite konstigt eller?
Nej, men jag var så här, jag vet inte om jag var 12, jag kanske var 10. Alltså jag var ju knappt, jag fattade ju knappt. Alltså det var så här, ja, så här är det.
Ja.
Min brorsa fick en George Michael CD-skiva. Det var pappas favoritband som pappa kunde ha i bilen.
Och pappa kanske inte fattade heller riktigt. Han tyckte så här, men jag gillar ju det här, så du gillar väl han också det.
Jag tror han tänkte så här, fan det är barn, vad ska de... Ja. Vad behöver de?
Jag behöver Michael Jackson.
Så att, jag vet inte, men det blir så här. Samtidigt, så här, det skapar ju lite karaktär. Det skapar ju lite ändå någonting kul i... Allting kan ju inte vara liksom helt felfritt under en uppväxt.
Gud,
det blir jävligt
nej.
Tråkigt. Jag har ändå haft jävligt kul att prata med pappa nu för tiden i vuxen ålder om de här grejerna han gjorde som ändå var... lite halvskeva, men inte så här skadliga så. Det har ju mer fått mig att bli lite mer typ slösaktig. För att man blir så här, jag har blivit ganska rebellisk. Jag har typ gjort så här allting tvärtom nästan som min pappa är utbildad fysiker. Så han var så här, du ska plugga. Då var jag så här, nej, man kommer inte starta ett eget företag. Han bara, det kan du inte göra va? Jo då.
Men då har det ju varit en, för det tänker jag också så här, är det någonting som man ger dem som kanske inte är någonting som man själv tycker är så här perfekt, ja, men det ger ju förmodligen någonting då i form av att ja, men kanske att de blir rebeller eller att de
exakt, det skapar och karaktär
så, absolut
exakt, och därför tror jag att man kan vara ganska chill i att inte vara felfri. Att så här, gör man lite fel kommer det skapa karaktär till barnet.
Och det vill jag verkligen säga, om jag nu är med och ska prata om liksom mamma hacks, det vill jag verkligen säga att inte ha för höga krav på sig själv. Alltså jag tänker så här, det är så lätt att tänka så här, jag ska aldrig skrika, jag ska se till och, men lite det här du sa att vad har jag varit med om som har varit jobbigt, det ska jag inte föra vidare och så här. Jag vet att jag också har tänkt de här grejerna och jag inser nu att jag för vidare helt andra saker. Allt är verkligen inte bra, men att det är okej. Att sätter man de här höga kraven på sig själv, alltså man kommer ju må jättedåligt i sitt föräldraskap. För då kommer man alltid oroa sig för, kommer de må dåligt av det här? Gör jag mitt allra bästa? Är allt fantastiskt? Alltså så här, man måste ju också bara få vara och göra fel på vägen. Jag tror att det viktiga är ju, och det är ju samma för alla relationer, att man kan göra fel, man kan skrika, man kan bli arg, men man kan också säga förlåt.
Ja.
Och man kan erkänna att det här, för jag menar barn, det är väl jättebra sätt att lära barn genom att själv kunna säga förlåt, att de också lär sig att alla människor är fel, mamma och pappa kan också göra fel, de säger förlåt.
Just det, och det där borde också, är det där, hur gamla är dina barn förresten?
De är 9 och 12, så de är ganska stora nu.
Ah, just det. Fanns det en fas när du var, vad ska man säga, hjälten, alltså du var felfri, du var så här, de såg upp till dig så mycket, du var nästan gud liksom, och sen märkte du när det försvann?
Nej, jag tror faktiskt inte, jag har inte upplevt det. Jag vet ju att det finns de som mer har känt så här, shit, den fasen, och det finns ju, om man läser så här psykologböcker, så finns det ju så här, men mellan 2 och 4 år, då säger tjejen upp till mamman och killen pappa. Exakt. Alltså det finns ju sådär. Mm. Men jag har inte upplevt det själv.
Är det värt att så här läsa in sig på massa sådana böcker, tror du, alltså psykologiböcker? Jag har ju läst en del psykologi. Mm. Men nu var det länge sedan. Typ Freud och sånt. Ska man läsa in sig på Freud eller?
Åh gud, det är så långt från mig. Ja. Jag skulle inte göra det.
Nej.
Men sen så finns det ju alltid, alltså då tror jag mer så här, det finns ju en del böcker som verkligen är riktade liksom på, så här, mot småbarnsföräldrar. Jag vet så här, Petra Krantz Lindgren, känner du till henne?
Nej.
Hon har skrivit väldigt mycket, jag undrar om inte den heter så här, med känsla för barns självkänsla.
Okay.
Nu kan jag säga helt fel.
Men
jag vet att hon har skrivit många böcker som handlar mer om liksom utifrån ett barns perspektiv. Jag har lyssnat på någon ljudbok och också läst en del. Jag tycker att det är bra och vettiga saker. Så att mer den typen av böcker tycker jag i så fall. Inte så här jättetunga grejer. Eller det skulle jag aldrig göra i alla fall. Men det beror, alltså jag tycker så här, alla får göra som de vill. Det är så här min paroll i hela livet överhuvudtaget, men väldigt mycket i föräldraskapet, att liksom alla är föräldrar på sitt sätt och att man gör liksom, du kommer vara den bästa pappan till ditt barn.
Ja, och jag gillar det. Alltså det var därför jag också ville ha mer mycket, för jag gillar din med ditt budskap som du har med mammas handlingar och föräldraskap. Jag tycker det är fint mycket, och det tar bort så mycket liksom prestationsångest och hela den biten. Jag tror att jag så här, bara av att ha följt det nu ett halvår, så har det, jag tror att det har gett mig en del lugn i hela föräldraskapet.
Men vad glad jag blir på riktigt. Alltså det är ju så här, för jag får ganska många DMs till mig som mammor och även pappor, men som skriver just det att jag har haft så dåligt samvete och jag har känt mig så dålig och otillräcklig och sådär. Och det är inte så att de bara helt plötsligt känner sig fantastiska. Men ändå så här, okej, jag är inte ensam. För det vill jag gärna förmedla. Och det är jag så glad över också, att när jag, det är väldigt många andra som kommenterar och liksom berättar ur sin synvinkel. Jag uppmanar ofta till eller andra att dela med sig. För det tycker jag är absolut bästa sättet att själv känna sig normal. Det är att höra andra om, liksom berätta om så här krismånar eller vad barnen har sagt eller när man själv har tappat det eller liksom så här saker som händer. För jag tror att annars så ser man ju bara, man ser den här lilla liksom perfekta glimsen när man tar en fin bild i köket liksom. Det är det man ser, och så tror man att alla har det så. Och så får man höra helt plötsligt så här liksom, jag skojar någonting om att jag har krisat på morgonen, och så får man höra allas morgonkriser. Ja, men det är bara så skönt. Och man bara säger okej, det är inte bara mitt barn som skriker för att de får fel färg på muggen, eller att de vill ha banan och så skalar man bananen och då är det så här världskatastrof, för de vill ju inte ha en skalad banan. Alltså det är såna grejer som man inte ens när man är vuxen, man kan inte förstå att men det skapar, de här små liven blir så arga över en sån grej och så bara känna att nej, men man är inte ensam om det. Det är ganska skönt.
Ja, och jag kan rekommendera alla som lyssnar nu att följa mammas sanningar och känna den tryggheten, både även om man har, alltså antingen om man har barn eller inför att man ska skaffa barn, eller om man bara vill få sig gott skratt.
Tack så mycket. Och jag vill bara säga det också, för det, den kommer i anslutning till att ni ska få i april, eller hur?
Ja.
Mm. Så jag håller på att skriva en bok.
Det är sant.
Som kommer vara lite så här, både liksom så här konkreta tips och hacks i vardagen för de här alla möjliga situationer, mat och sömn och resor och kalas och sådär. Men också lite djupare om mammaskuld, som är ett ämne som jag liksom verkligen brinner för. Att peppa istället för att skuldbelägga och sådär, den biten och så. Så...
Bra. Och när kommer den ut, boken?
Ja, den kommer till morsdag. Så det är ju väldigt slutet på maj, tror jag. Så,
morsdag. Jag tänkte,
du bara tänker på pappan. Farsdag.
Ja, nej. Jag tänkte på Alla hjärtans dag.
Ja, just det. Nej, den är det? I februari, eller hur?
I februari, ja. Okej, men så i maj kommer den.
Då ska ni få den boken från mig.
Ja, den ser jag fram emot. Tack så jättemycket för att du var med och gästade Lifehacks.
Tack så mycket för att jag fick vara med.